Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi verkligen lyssna in ett riktigt bra avsnitt med programledaren och journalisten som fått många priser och utmärkelser, nämligen Sanna Lundell. Och den här tjejen, hon har varit med om mycket saker, alltså har många liv i ett. Och det har faktiskt varit en väldigt sorglig resa för henne med en pappa som faktiskt är en av våra absolut största musiker och författare, Ulf Lundell, som hon inte tyvärr har haft så himla bra kontakt med, till att nu faktiskt inte ha någon kontakt alls. Och sen också att hon har haft en mamma då med psykisk sjukdom, bipolär, som under hennes ungdom gjort väldigt många självmordsförsök. Och sorgligt nog så begick hon faktiskt självmord för några år sedan. Och hur påverkar det här? Det är så himla sorgligt. Alltså hur påverkar det med att ha en bristande relation till sina föräldrar? Och i många fall kanske själv var den som ska vara en vuxne, fast man faktiskt är ett barn. Hon är också tillsammans med en levande legend, nämligen Mikael Persbrandt. Och vi pratar också mycket i det här avsnittet hur man hanterar med beroende och motgångar. Men det blev också ett väldigt glatt och härligt avsnitt med verkligen en fantastisk människa med ett jättestort hjärta som verkligen har krigat sig fram, nämligen Sanna Lundell.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Sanna Lundell.
Tack snälla du.
Klapp, klapp. Jag skulle klappa, men sen...
Sen kom jag på att jag har den här lilla voven i lilla gathunden, som jag brukar kalla henne nästan, i famnen.
Otroligt söt. Är det en gathund?
Ja, men det är så här faktiskt att mina kompisar var på Lidl och handlade här i Spanien. Mm. Och sen så såg de en trasig resväska ligga slängd på marken framför deras bil. Mm. Och då så hörde de att den liksom pep från den. Så de öppnade den och i låg den här krabaten.
Oh.
Så att hon låg där med allt hon ägde. Ett trasigt koppel, lite hundmat utspritt i korgen och en gammal filt. Och sen så tog de med henne hem. Och sen var jag där på lunch. Och ja, nu ett halvår senare så har hon varit med oss.
Alltså jag är så enormt svårt att överblicka att man själv skulle gå tillväga så om man hamnade i en krissituation och på ett eller annat sätt behövde omplacera sin hund. Alltså det där låter nästan som att det är en skröna, eller du vet, en sån här råttan i pizzan grej. Men jag hör det hela tiden att så här, folk lämnar hundar i en kartong på typ vägkanten och sånt. Men då vet jag nu, Alexandra, att detta inte är en råttan i pizza, utan att man faktiskt gör så. Lämnar sina hundar i resväskor eller kartonger och dylikt. Så jävla sjukt.
En kompis till mig hittade 3 stycken valpar i hans soptunna.
Nej, men, gud. Kan inte människor bara sluta vara så jävla onda?
Människor är så jävla vidriga.
Ja, faktiskt.
Mm. Alltså på riktigt. Mm. De är så elaka människor. Människor är så himla... Jag vet inte. De har på något sätt blivit ganska smarta, men inte tillräckligt smarta, som gör att vi är så jävla elaka och så himla kåta på pengar konstant hela tiden.
Ja, men det är också...
Och så här, tar inte ansvar.
Men det är också, tycker jag, ett tydligt tecken på att man är riktigt korkad för att, och lat. Att lägga 3 valpar i en soptunna, liksom, att bara vem kommer ens på den lösningen? Det är så urkorkat. Och empatistört förstås. Ja.
Ja, men du, från det ena till det andra. Du har skrivit en bok.
Mm.
Söndagsmiddag.
Ja, den gamla
boken. För länge sedan.
Nej,
den gamla boken.
Ja, den skrev jag ju, när var det? 2019, ja. Söndagsmiddag med Anna och Sanna, ja. Mm. Det är en bok.
Så jag tänkte börja med bara...
Ja.
Jag brukar prata om lite olika saker. Morgonrutiner, rutiner, det ena och det andra. Du är den första personen som jag pratar med som verkligen på riktigt hårt försöker göra ett statement med söndagsmiddagen.
Ja, men jag har kommit upp i den åldern att man blir nostalgisk. Och den boken, alltså Söndagsmiddag man och Sanna, det är, vi är ju inga kockar, vi är inga matinfluencers, vi är liksom inga... det är inte det vi har gjort oss kända för. Men jag hittade en kokbok av en amerikansk konstnär. Och han hade liksom gjort en... Nej, men det var mer ett verk, alltså ett konstprojekt där han skrev sin mathistoria. Så att den boken består av allt ifrån så här, bilder på hans mormors gamla köttfärslimpa till... Alltså förstår du, han beskriver sitt liv. Han har gjort en självbiografi utifrån spåret mat. Och det är lite det vi vill åstadkomma med söndagsmiddag. Att vi berättar liksom om våra kvinnliga släktingars omsorger och den mat som vi har ätit genom livet och vad den har betytt för oss. Och varför mat är så himla viktigt. Helt enkelt. I mellanmänskliga relationer.
Nu får du bjuda på dina topp 2 rätter. Sanna Lundells topp 2 rätter. Har du en tredje snabb så dra den också. Men 2 stycken får du häva ur dig.
Absolut. Vi har ju ett kapitel i boken som heter... Jag tror att den heter Death Row. Alltså amerikanska dödsdömda fångar får ju önska liksom sin sista måltid. Vet du vad den vanligaste är?
Jag får gissa. Jag skulle gissa på en kycklingcurry med ris.
Gud vad rolig gissning. Nej, men det, du är nära. Det är friterad kyckling. Alltså Kentucky Fried Chicken typ. Nästan så. Mm. Men om jag då hade fått önska min sista måltid så hade det definitivt varit pasta vongole. Hade varit.
Pasta vongole?
Vongole. Du vet, med små...
Det låter som någon...
Det är små...
Bläckfisk,
eller? Nej, inte bläckfisk. Det är kammusslor. Vitt vin, persilja och chili. Och massa smör. Parmesan också, om man vill ha det. Jättegott. Prova det. Det är super, super gott. Det är min första. Och sen är jag super förtjust i all typ av så här långbakat, långkokt lamm. Eller, gud, bara för det kommer jag inte ihåg, står still i huvudet. Men vi har den rätten med i boken också. Och det är en osobuco. Det är kalvlägg som är långbakat. Jättegott också.
Mm. Men okej, okay. Har du några andra liksom, rutiner i ditt liv som är väldigt, väldigt viktiga för dig? Det känns som att du är en person som håller dig ung.
Oj!
Fast du har haft extremt mycket motgångar, du har ändå 4 barn. Du har mycket att stå i, men du känns som en person som...
Håller mig ung, för fan vad smickrande sagt
har hittat,
Alexander.
Har hittat hacket.
Ja, men du har ju en hund, det har jag också. Och ända sedan jag var liten så har jag varit liksom obsessed med djur och hundar. Och det kan man ju liksom analysera in till döddagar, varför man har en sån stor fascination för djur och varför de har en så stark dragningskraft på en. Men ett är säkert, och djur håller oss unga, därför att jag har svårt med rutiner bara för min egen skull. Att så här, nu ska jag skapa en morgonrutin där jag sitter och skriver i min lilla bok och mediterar och gör yoga och så vidare. Jag kan liksom inte motivera mig att göra det. Det är att bara göra saker för att jag ska må bra. Det funkar inte. Jag fuskar direkt. Jag har för mycket liksom ADHD hjärna för det utan att ha den diagnosen. Men mina djur ger mig rutiner. Så att jag går ju en timme varje morgon med mina hundar och sen rider jag varje dag. Jag går 22 000 steg per dag med liksom hundar, hästar, rör på mig hela tiden.
Det är mycket alltså.
Ja, det är jättemycket.
Det är mycket.
Och det, alltså, jag har ju 4 hästar, så du kan ju tänka dig. Det ska göras grejer med dem hela tiden. Jag sköter också dem själv. Alltså, jag har inte någon anställd som är ute och mockar och fodrar. Så att varje morgon 7 så går jag ut och fodrar hästarna och mina inackorderade som inte jag äger själv. Och sen ska ju hästarna motioneras varje dag. Så det är mycket djurens förtjänst att jag har ett liksom inramat liv. Och sen förstås barnen också. Att det är mycket lättare, har alltid varit mycket lättare för mig att försöka skapa goda rutiner för andra. Det vill säga djur och barnen för mig själv. Och det kan man ju tycka är deppigt, men... Sen kan man också se att det finns liksom en win-win att leva som grupp och att leva som familj.
Ja, men det är ju en sak också som man kan se på de blå zonerna, de som lever längst i världen.
Mm.
Att de har väldigt starka familjeband.
Mm.
Och känner sig behövda, jobbar väldigt länge, men de jobbar för familjen. Alltså även om folk är 70, 80, 90 så fortsätter de att jobba. Då kanske de fortsätter att odla upp sina grönsaker, så kommer andra familjer och hämtar dem och släkten kommer dit och de har fortfarande en behövd plats.
Mm. Mm. Ja, intressant. Vad sa jag att det hette?
Blå zonerna.
De blå zonerna.
Det finns 7 ställen i världen där folk lever längre än andra.
Just det,
andra.
Japan är ett av de länderna, va?
Ja, precis. Och då har man kollat på varför lever den här gruppen längre än andra helt enkelt. Och då är det ju några saker självklart. Alltså de skippar ju tobak, dricker måttlig alkohol. Men de käkar mer åt det liksom vegetariska hållet. Det är inte så att de är veganer, militanta veganer. Men de, liksom, de äter inte pizza varje dag och liksom blodig stek.
Mm.
De äter mer åt det hållet. De har väldigt starka familjeband. De är behövda länge. De läggs inte in på åldern och sen när de är 65 liksom och familjen förmultrar. De lever med familjen länge och har en plats.
Mm.
De går också väldigt, väldigt mycket varje dag. Mycket varje dag går. Mm. Så att du ligger bra till där.
Jag måste kämpa lite grann på kosten där.
Du får skippa dina oskuldslamm du håller på och mördar varje dag bara.
Jag ska försöka göra det.
Du får sluta med dina halalslakter du gör på vardagarna bara. Så.
Absolut.
Så är det full pott.
Ja, då blir det blåzon även ute på gården. Mm.
Men du, till dina hästar. Mm. Jag läste att du var så här natural horsemanship instruktör.
Mm.
Och även gjorde horse-yoga.
Mm, exakt.
Kan du inte berätta lite grann om det? För det är ju så extremt intressant när man har lärt sig att kommunicera med djur, psykologin och också vad man har lärt sig om sig själv. Och även vi människor är ju också djur.
Ja, verkligen.
Så berätta lite grann om de bitarna.
Ja. Nej, men för det första så, alltså jag började rida när jag var 5. Jag hade liksom som barn, jag kan inte minnas att jag har haft liksom en barndom där jag inte har varit sen notoriskt dragen till hästar som djur. Och jag funderar mycket på vad det beror på, och jag har kommit fram till att allt är då Astrid Lindgrens fel. För att hon har ju liksom hästar i varenda saga. Alltså det är magiska relationer mellan barn och hästar. Och hästar har en sån otroligt så här symbolisk betydelse i de här sagorna. Att de på något sätt bär de här barnen och låter de här barnen vara med om saker som de aldrig annars skulle klara. Typ, om man tänker på vad lilla gubben har för funktion för Pippi, liksom, så är han ju tröst och trygghet, men han bär ju också runt på henne. Liksom. Och hon är ju verkligen ett ensamt barn. Så utan hans existens så skulle liksom inte hon klara sig. Och jag tjatade liksom på mina föräldrar, som ingen av dem hade något hästintresse, att få börja på ridskola, och det gjorde jag, men ganska snabbt så raserades liksom hela min dröm om vad en häst är. Därför att svensk ridskola och ridsport överlag, det härrör ur det militära. Alltså, du hör ju nästan det på alla termer. Det är så här, vänd rätt upp, gör halt, vänd snett igenom. Alltså all typ av då sportridning som man utövar, det kommer ur hur man liksom visar militäriska liksom skills med sin häst. Alltså man använder ju hästar som krigsredskap en gång i tiden. Och därifrån kommer den här moderna sportridningen. Och jag har liksom brottat så mycket med att jag har ogillat hela den känslan kring hästar. En väldigt hierarkisk miljö. En väldigt auktoritärt sätt att kommunicera med hästar. Att hästar ska bara göra som man säger. Annars så ska man bara, man ska visa vem som bestämmer. De ska aldrig få fråga varför. En ganska typ av, om jag får säga det själv, förlegat sätt att liksom fostra och utbilda både barn och djur. Så. Men det där har ändå varit en sån stark tradition, så att jag har liksom sökt i hela mitt vuxna liv efter sätt. Finns det inte andra sätt att göra på? Så där någonstans, när jag slutade rida, då var jag väl 15-16. Och det där tycker jag generellt med idrott, jag tycker det är så himla deppigt. Jag ser mina söner som varit inne och spelat fotboll. Att så fort man inte liksom blir proffs på typ fotboll, ridsport, handboll, om man inte liksom selekteras in i den här eliten, ja, men då slutar man när man är 16-17 typ.
Samma för mig med simning.
Ja,
jag känner
nej, men,
igen det
sen,
så
nej,
mycket.
Men jag kommer aldrig kunna vinna OS, då slutar jag.
Ja, och sen har tränaren också den pressen på sig. Jag fick ju det då så här att nej, men när jag inte, jag tränade ju varje dag, och även en dag, 2 dagar i veckan tränade jag på morgonen innan skolan. Och sen vissa gånger kunde jag inte vara med kompisar. Och vissa gånger så struntade jag i att åka dit för att jag var trött eller jag orkade inte. Och då fick jag varningar, och till slut är det så här, nej, du får liksom lägga ner om du inte är här de här 8 passen varje vecka, 2 timmar varje gång. Och till slut så lägger man ju bara, det finns ju inte där.
Nej. Och det är någonting väldigt deppigt tycker jag med idrottsrörelsen, att det så snabbt liksom blir en sån elitistisk syn, och att det blir en sån, ett sånt jämförande, och att man ganska tidigt känner att så, men jag platsar inte riktigt här. Men hur som helst, jag började liksom hitta andra vägar med hästarna och undersökte mig fram och hittade liksom västernridningen. Den var inte så stor i Sverige när jag började rida västern för 15 år sedan. Det är liksom några få utövare, men ändå dedikerade. Och till skillnad från den engelska ridningen som är liksom utövas här i Sverige generellt, så är västernridningen en bruksridning. Alltså det är klart att vi tävlar i västernridning också, men västernridningen kommer ju ur hur man driver boskap. Även i Spanien så har man ju en form av, det kallas för working equitation, alltså att man använder hästen som en liksom boskapsarbetare i stort sett. Som cowboys. Och den ridningen och den liksom, det sättet att se på djur, att man kan samarbeta kring att utföra ett jobb som hästen också tycker är ganska roligt. Det, där fick jag liksom någon slags nytändning och jag blev så jävla fascinerad över vad de här hästarna faktiskt var kapabla till att göra. Det var första gången jag också insåg vidden av hur intelligenta hästar är. Därför att de hästarna som jag mötte då i västernridningen i en gren som heter cutting, det liksom handlar om att hästar skiljer ur kalvar från en flock. De kunde liksom stå parkerade, de kunde stå, alltså de kunde utföra så många rörelser och så många kommandon. Och då bara kände jag att jag måste veta hur man skapar en sån här relation till en häst. Alltså en häst som verkligen läser av en människa. Och på något sätt verkar ha någonting ut av den här relationen. Verkligen verkar tycka att det är kul. Och natural horsemanship, det heter det i Sverige. I USA så fattar de liksom inte varför vi har gjort det till en egen grej. Utan det är liksom grundträningen av den unga västernhästen. Där man tränar hästen utifrån hästens eget språk, brukar man säga. Alltså hästar är flockdjur, det är vi människor också. Hästar är gräsätare och flyktdjur. Där är en skillnad mellan oss. Vi är predatorer, vi är rovdjur. Kan man se på ögonens placering i ansiktet. Även om vi, många av oss är veganer och sådär, så uppfattar hästar oss som rovdjur. De tittar på oss och ser liksom fara. Hästar är, vad har vi mer? Alltså de är naturligt intresserade av kommunikation. Och det är alla flockdjur. Man blir alltså starkare tillsammans. Hästar är liksom 0% manipulativa, därför att de skulle aldrig klara sig utan sin flock. Det är en skillnad mellan oss människor och hästar. Alltså människor klarar sig ganska bra själva. Alltså vi kan leva på en öde ö i typ 80 år, alla Tom Hanks typ, och ändå vara vid liv. En häst skulle på riktigt inte klara sig själv. Så de har liksom ett sånt beroende av andra hästar. Men kan också nöja sig med människor eller andra då liksom berikare som kan hjälpa dem att överleva.
Vad har du använt av det här då i dina egna relationer?
Jag har använt mig jättemycket av det i mina egna liksom alla mellanmänskliga relationer. Dels att vara tydlig, att faktiskt inte tro att varken hästar eller människor eller hundar kan läsa våra tankar, utan att försöka uttrycka mig så att människor förstår. Det här behöver jag, det här skulle jag vilja att vi gjorde tillsammans. Men sen också att skapa en vi-känsla. Vi människor är, alltså det är ju också en, skulle jag säga, en historisk trend, individualismen. Att vi lever liksom i ett tidevarv som präglas väldigt mycket av individualism. Det är jag. Vad vill jag? Hur kan du hjälpa mig istället för att tänka vi? Ska vi göra det här? Hur ska vi göra det här på bästa möjliga sätt? Hur ska vi liksom fördela arbetet så att vi blir ett vinnande team? Så jag har lärt mig så mycket av hästarna. Och sen en annan grej som jag, liksom, jag har också haft med min uppväxt och min bakgrund, där jag har liksom extremt stark frihetsbehov och en känsla av att det är liksom jag och jag klarar mig bäst själv och sådär. Men hästarna har plockat fram en sån, alltså att jag också är en flockvarelse egentligen. Att jag älskar att leva i en familj och att jag älskar att leva med de här djuren och att vi alla är tillsammans på något sätt.
Det är väldigt intressant. Jag har känt likadant som du. Efter en liten annorlunda uppväxt, lite mer problematisk. Så när jag kom ut sen i vuxna livet så kände jag att jag inte kunde lita på någon. Mm. Det tog 7 år för mig och min fru Ida att ens komma vidare i vår relation. Skulle vi kunna gå in på den grejen? Du har ju haft en liten och har en problematisk relation. Om vi skulle spola tillbaka till allting. Mm. En plats som du älskade som liten var ju Åre.
Mm.
När du satt och hade utsikt över Åresjön och Renfjället. Om vi skulle börja där. Vilka var ni då i er familj? Hur såg det ut då?
Min mammas hela släkt kom från Åre. Eller från Undersåker, Edsåsen, rättare sagt en liten by som ligger ett par mil utanför Åre. Och jag föddes i Åre och då bodde mina föräldrar där. De hade gjort de hade hakat på lite så här gröna vågen-trenden och flyttat till ett hus där uppe. Åre var ju inte då som Åre är nu. Det var ju absolut inte samma så här skidmetropol och liksom... det fanns ju såklart lite skidbackar och det hade väl gått ett VM där. Men i övrigt var det en mycket mer så här byahål-lik plats. Där bodde mina föräldrar och... Men framförallt så bodde ju liksom min släkt där. Det vill säga min mormor, min morfar, min moster, min morbror. Och hur mycket jävla konstiga släktingar som helst. Perifera, tremänningar och sånt där. Så den där platsen är så starkt förknippad med min mamma kanske framförallt. Och min pappa var ju besökare där och han... hade en hatkärlek till den där platsen. Och jag var ju bara 2 år när vi flyttade därifrån. Men mamma hade ju liksom hela sitt skyddsnät där, så kan man säga. Hela sin familj. Så vi var i Åre minst 2-3 gånger om året. På somrarna, jular, sportlov. Och liksom, såklart innan vi började skolan så kunde vi ju vara där liksom långa perioder. Så skulle jag beskriva Åre i ett ord så är det någon slags ursprung. Och liksom förmödrar, massor med härliga, varma kvinnor som tog hand om mig.
Var flyttade ni sen någonstans?
Sen flyttade vi ner till min pappas ursprung, eller närmare min pappas ursprung. Han växte upp i Saltsjöbo och vi köpte en lägenhet i Orminge centrum. Och... jag nämner Orminge centrum för att på den tiden så var ju min pappa liksom, han hade verkligen slagit igenom. Och hans karriär tog liksom raketfart. Men det var på den tiden som också Pomperipossa-skatten var liksom... Har du hört talas om den? Astrid Lindgren var den som lyckades få sätta P för det där. Men när alltså marginalskattegränsen var... Den fanns inte, utan när du tjänade över ett visst antal, jag kommer inte ihåg vilket belopp, då fick du betala liksom mer i skatten än vad du tjänade. Så den skatten låg på så här 103%. Va? Ja, och min pappa som inte kommer från en företagarfamilj, som inte hade någon koll på liksom AB och hur man ska driva det, han drabbades av det där. Så att från att vi bodde i ett jättefint hus uppe i Åre så köpte vi ett hus i Nacka och sen plötsligt så bara... Oj shit, jag har liksom kvarskatt här. Så vi var tvungna att sälja det huset och flyttade in i en liten lägenhet i Orminge centrum, som ju är det kackigaste liksom centrumet som har byggts typ öster om stan, så kan man säga.
Jag tänkte säga det till dig när jag hörde Orminge centrum. Jag hörde ju det. Det är ju en riktig slum, riktigt skitområde som jag har förstått.
Ja, men det var då också. Det var liksom anskrämligt fult. Det är ju ett miljonprogram, eller ett försök till ett miljonprogram som byggdes då på 70-talet. Och där bodde vi, ja men det var inte så himla länge, det var väl ett år. Och sen flyttade vi till ett litet hus som ligger nere vid Myrsjön, nere vid Hassludden. Så hela min uppväxt så bodde jag i Nacka. Och sen flyttade jag in till stan när jag var 14, flyttade till min pappa. Men så att det är liksom mitt andra så här, ursprung på något sätt. Där bodde min farmor och farfar och det var där jag började skolan. Och det var där jag liksom fick träffa hästar för första gången och fördjupade hela mitt hästintresse.
Ja, precis. Du gick på Södra Latin där. Ja. Mm. Men sen när du var 14, då flyttade du till din pappa. För din mamma mådde heller inte så himla bra då.
Nej, det gjorde hon inte. Min mamma mådde väl egentligen inte så himla bra före dess heller, men då nådde liksom hennes sjukdom sin kulmen, kan man säga, och hon gjorde några suicidförsök och blev inlagd på Långbro sjukhus. Så hon var inlagd under en lång period och då flyttade jag och mina bröder till min pappa.
Första det här suicidförsöket gjorde hon när du var 2 år gammal, va?
Ja, precis. Det här är lite, det är svårt att liksom ta reda på exakt när. Men jag tror att hon var 2 år gammal. Och min mamma hade ju bipolär sjukdom. Och hon var liksom, fick inte sin diagnos förrän hon var 65. Men hon var väldigt sjuk under hela min uppväxt. Det var liksom... Det fanns en helt annan syn på psykisk sjukdom och psykisk ohälsa då än vad det gör idag. Idag så blir sjukvården liksom, eller psykiatrin kritiserade för att de överdiagnostiserar människor. Liksom. Det är så många som får ADHD-diagnos i vuxen ålder, det är fler och fler som får bipolär diagnos och sådär. Men på den tiden så underdiagnostiserade man människor. Alltså det fanns en trend i att man inte ville liksom ålägger människor ganska allvarliga psykiatriska diagnoser. Och det finns det fanns liksom anledningar till det. För att om man tittar ännu längre tillbaka så har vi liksom verkligen en helt vidrigt grym psykiatri som man på den tiden ville ifrån. Man ville liksom inte stigmatisera människor eller alienera människor från övriga samhället. Men för mammas räkning så var ju det så här märkbart inte en bra metod. För hon blev liksom sjukare och sjukare och mådde ju fruktansvärt dåligt i perioder och kunde liksom inte hantera sitt liv och inte sitt föräldraskap heller på ett liksom bra sätt.
Skulle inte du bara kunna förklara hur det där var i verkligheten? När var det du märkte då, eller vad har du för minnen att men det här känns inte rätt att mamma gör på det här sättet?
Alltså bipolär sjukdom, för de som inte har koll på det, den präglas ju av episoder av hypomani eller mani. Och då är man liksom överdrivet upprymd, man har liksom snabba tankar, man pratar snabbt, man är jättekreativ, man kan vara superhärlig och liksom lustfylld och ha väldigt mycket idéer och som sagt en enorm så här hittepåanda på något sätt. Sen brukar liksom hypomani eller mani då stegra så att du sen dyker ner i en depression. En då bipolär depression som är liksom lite annorlunda än en så att säga vanlig depression. Och då får du liksom alla depressiva symptom som andra deprimerade människor får. Väldigt stark ångest, bara liksom olust att göra någonting och framförallt så här starka värdelöshetskänslor och mycket skam över typ vad man har gjort när man har varit manisk eller hypoman. Och mamma var ju väldigt tydligt hypoman och då för mig så upplevde jag det som någonting kul. Jag tyckte det var superhärligt. Hon var ju inte crazy, alltså hon hade inte en annorlunda verklighetsuppfattning eller hon var liksom inte psykotisk eller agitorisk eller liksom så, utan hon var bara väldigt liksom igång och väldigt idérik och ville göra saker, hitta på grejer och en väldigt, väldigt hög energi. Däremot så blev det väldigt jobbigt när hon var liksom hypoman och sen drack alkohol. Det var då jag började fatta att så här, men gud, hon är ju inte klok. Alltså hon är inte som andra. Alltså, och när jag var riktigt liten, då tyckte jag ju bara att hon ska inte dricka. Jag blev rädd för att hon skulle dricka. Därför att hon blev så personlighetsförändrad. Och jag menar, jag hade ju kompisar vars föräldrar drack så här normaldrack och man märkte liksom i stort sett ingen skillnad. Men på mamma så var det så markant. Hon kunde liksom bli överdrivet arg, sätta igång konflikter och få liksom väldigt starka emotionella utbrott. Och liksom man bara kände att det här är... Och sen så tippade det över i då depression och för mig som barn så innebar ju det att hon var ju liksom totalt frånvarande. Hon låg i sin säng, hon vaknade inte, hon klev inte upp. Hon självmedicinerade sin ångest med lugnande ångestdämpare och sånt som man på den tiden fick ganska lättvindigt utskrivet. Och sömntabletter, så hon låg egentligen bara och sov i upp till 2-3 veckor kanske. Och jag kan liksom... Det är svårt att minnas så lång tid tillbaka, men under de perioderna så vet jag ju att jag det var liksom en sån här vändpunkt på mig när jag förstod hur man kunde ringa till människor. Och då ringde jag ju till min moster och bad henne komma dit egentligen liksom. Att det är hennes telefonnummer kan jag fortfarande utan till, fast hon dog för 20 år sedan snart, och det är liksom, det var en sån lättnad och befrielse att kunna hantera en telefon, så jag var liksom inte så gammal, jag var kanske var 5-6 år. Min mamma kunde också få, det är några av mina största faktiskt trauman, det var att hon fick någonting som liknas vid epilepsianfall. Och det kallas för psykomotoriska anfall. Alltså när man har väldigt hög ångest eller när man har medicinerat med vissa typer av ångestdämpare och blandat med alkohol, så kan man få epileptiska anfall. Och det fick ju hon, och jag trodde ju att hon skulle dö, eller att hon dog när hon fick de här anfallen. För det var liksom en helt... jättemärkliga tillfällen som det hände 3-4 gånger. Så att liksom hon var väldigt drabbad av sjukdomen, men sen ska man också säga att under långa perioder så hade hon ju helt besvärsfri. Alltså hon var helt normal och var liksom en fantastisk mamma. Och det är någonting som jag har haft svårt att både liksom få ihop i mig själv. Att någon kan vara så bristfällig och samtidigt så fantastisk. Och jag har haft också väldigt svårt att dela med mig av det här. För att jag blir väl ofta mött med liksom så här, men gud vad hemskt, stackars dig. Fy fan vad fruktansvärt, vilken hemsk mamma. Och varför kunde hon låta er vara med det här? För att jag anser så här i vuxen ålder, att den stora boven i det här dramat, för att man är insjuknad i bipolär sjukdom, det kan man själv inte rå för. Däremot så kan jag se på den vuxenvärld som fanns i kring att det fanns en enorm beröringsskräck, och att det fanns liksom inte en enda person i kring mig och mina bröder som liksom ville ta i det här. Ingen som kunde förklara för oss vad det var som hände med mamma. Ingen som ville ta ansvar över oss när mamma var sjuk. Och det inkluderar ju även min pappa. Utan vi levde liksom i någon slags gissningslek. Varför är mamma annorlunda? Varför ligger hon i sängen? Och som barn så, det är liksom, det är unbearable. Man kan inte hantera det. Alla typer av förklaringsmodeller landar i att så här, det måste handla om oss. Man brukar säga att de enda liksom godkända narcissisterna, det är små barn. Och det är så barn funkar. Man börjar alltid tänka att det är jag. Om jag vore så, om jag gör si, då kanske inte mamma kommer bli så här. Liksom. Och där någonstans grundlas ju hela mitt medberoendebeteende som jag sen har jobbat med. Både liksom i mig, men också har uppmärksammat det liksom hela mitt... arbete som journalist.
Tack så hemskt mycket för att du delar med dig. Alltså jag fattar ju bara det där grejen att ta att hon blir arg väldigt betydligt enklare och kanske blir så här aggressivt beteende. Mm. Någonstans så till ett barn då som inte vet mer. Där är så att man har sin mamma, man har sin pappa som någonstans ska visa en världen och någonstans ska vara den här kungen och drottningen för en själv. Någonstans vara den här förebilden. Så blir det ju väldigt svårt att hantera det. Och också att ni så tidigt behövde ta på er vuxenhatten.
Mm.
Och ta ansvar för en eller två föräldrar i det här fallet. Ta ansvar över situationen. Det är ju inte sunt.
Jag ska ha sagt dock att alltså, min pappa, det som var liksom... Min pappa var ju frånvarande rent fysiskt. Han jobbade. Han hade liksom en skrivarlägenhet inne i stan. Och sen var han ute på turnéer, ändlösa turnéer. Och gjorde liksom... Så han var ju aldrig där. Det var liksom det som var problematiskt med honom. Att han på något sätt, trots att hon var så sjuk, ändå lät oss vara med henne. Det är det som är det stora, liksom, den stora gåtan. Alltså, jag har ju själv barn tillsammans med en man som har den här diagnosen. Och alltså det som du var lite inne på här i början, att när man själv får barn så kan man ju också se väldigt tydligt vad man själv har varit med om och hur orimligt det egentligen är. som sagt, sammanfattningsvis ändå så tror jag också att en stor del av de brister som uppstod hos mig som barn och som jag utsattes för, det kan man skylla på tiden. Alltså, idag har vi liksom ett helt annat samtal och en helt annan öppenhet om psykisk ohälsa. Då var det fullständigt otänkbart att typ prata med ett barn om såna här saker. Man trodde att man tyngde barn med det och att barn inte liksom var förmögna att förstå. Men nu vet man att barn måste liksom få hjälp att förstå vad det är som händer och vilken sjukdom ens förälder eventuellt har. Det spelar liksom ingen roll om man har en mamma som har bröstcancer, är deprimerad, har liksom fått någon annan allvarlig sjukdom. Barn behöver bli inkluderade i det. Självklart på ett barns nivå, men det tycker jag har varit den största bristen i min barndom. Att jag liksom aldrig fick en förklaringsmodell för varför det var som det var.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Men du, en fråga där. Din pappa, din mamma, hon var ju sjuk. Mm. Och hon hade ju inte antagligen valt att vara sjuk själv. Det var något hon blev. Mm. Och det är extremt tragiskt. Mm. Och allt det där kring henne är ju extremt tragiskt. Vi får väl komma in på det sen också, men hon begick ju självmord 2017, om jag säger det på rätt sätt. Eller, ja. Men en fråga där. Din pappa Ulf, har du kommit fram till, det här är ju någonting som du säkert fortfarande har funderat på och lagt många timmar kring. Varför fick du inte en bättre förklaring där? Eller varför tog inte han ansvaret med sina barn?
Han gjorde ju det sen, när jag blev 14. Då flyttade vi hem till honom. Jag tror att det bara, alltså det är en generell kunskapsbrist. Alltså frågar du människor generellt om de vet vad bipolär sjukdom är, så är det jättefå som vet det. Och som du är inne på själv här, att så här, ja, drabbades hon eller lite grann. Så här, är det en medfödd sjukdom? Är det någonting som man själv ansvarar över? Att utveckla? Alltså, det finns en enorm kunskapsbrist i hela vårt samhälle när det gäller alla psykiatriska diagnoser, inklusive beroendesjukdom. Och min pappa var ju alkoholist, eller är ju alkoholist. Det är en kronisk sjukdom, beroende. Och han utvecklade ju sin sjukdom samtidigt som min mamma blev sjuk i bipolär sjukdom. Och det här är liksom en ultradålig kombo, skulle jag säga. För att personer som har bipolär sjukdom, för att kunna leva liksom besvärsfritt, att inte gå in i såna här episoder, då behöver man framför allt leva ett liv utan stress i möjligaste mån. Du ska sova bra, du ska äta bra och du ska inte utsättas för onödig stress. Och hela min pappas sjukdom, det är klart att den bidrog till enormt hög stress hos min mamma. Och det gäller min pappa också. Alltså det var så mycket som var så jag menar så megagalet. Vi måste också betänka att min pappa gjorde liksom jordens karriär och blev liksom en av Sveriges största rockartister och författare under loppet av 5 år, samtidigt som mamma födde 3 barn. Samtidigt som de liksom blev så här jättekända och båda två kom från så här, ja men hade absolut ingen sån bakgrund. Det liksom var så här, så übermaxat som det bara kan bli. Och min pappa som egentligen är liksom en grundblyg och väldigt, väldigt känslig person. Det är klart att alkohol blev ett sätt för honom att kunna hantera allt det här. Han blev nykter när jag var 11 och det var liksom som att få för första gången under min barndom en så här stabil förälder. En stabilitet i livet. Så att han tog ett stort föräldraansvar över mig och mina bröder från att han blev nykter eller sen mamma liksom ordentligt kraschade och blev inlagd och fick en möjlighet liksom att vad ska man säga, omformulera sitt liv lite grann efter skilsmässa och sådär. Så att vi bodde hos pappa och jag ska inte säga att han, alltså han hade, vi hade jag hade bra tonår hos honom. Jag hade liksom allt praktiskt man kunde önska. Jag fick en häst av honom. Ja, jag gick i skolan. Alltså, det var helt okej liksom under den perioden. Men så liksom ingen skugga egentligen över honom. Det här var allmänt. Jag tror inte att det fanns någon som växte upp med en bipolär mamma på 80-talet som fick förklarat för sig varför det var som det var. Det var liksom allmänt utbrett bara. Man pratade inte om sånt. Så var det.
Nej.
Det är skitkonstigt. Och det är underbart att se att så är det inte idag. Liksom. Det har hänt jättemycket under mitt liv. I synen på psykiatriska diagnoser och alltså sjukdomar som sitter i hjärnan kan man säga.
En sak som jag tänker på, det är ju så att en mamma och en pappa älskar mig över allt annat.
Mm.
Och är någonting man inte vill, och någonting som jag märker att min 4-åring börjar prata om redan nu, det är ju så här att det är döden. Det är att man ser någon gammal eller han kollar på någon film och det är någon gammal som dör. Och då frågar han så här, ska ni också dö? Är ni gamla? Och då behöver man komma in på det där. Men det måste vara en otrolig mardröm. Att ha en mamma som försöker att ta sitt eget liv. Den personen som betyder mest av allt i hela världen. Försöker att lämna en.
Ja.
Det måste vara en extrem tragedi.
Ja, men det är det ju naturligtvis. Alltså för att det är absolut. Och mitt sätt att hantera det när jag, som sagt, min mamma gjorde ju då liksom en rad suicidförsök när jag var 14. Och det var att bli liksom rasande på henne. Jag utvecklade liksom ett hat mot henne. Jag hade 0% liksom förståelse eller empati med det. Utan jag kände bara så här, fuck off. Ska du liksom göra så här, nu drar jag ifrån dig i så fall. Så att från att jag var 14 tills att jag var 17 så träffade jag inte henne. Jag vägrade prata med henne, jag ville inte ha med henne att göra överhuvudtaget. Och det här var ju såklart otroligt smärtsamt för henne. För det är också någonstans, apropå den här förklaringsmodellen, att liksom, det här var mitt sätt, en 14-årings sätt att förstå situationen. Att det här var någonting som hon valde själv. Att hon var aktiv i sitt beslut att lämna mig. Jag kunde överhuvudtaget inte omfamna att det här skulle vara sjukt. Att den här typen av självdestruktivitet eller dödslängtan är jättesjuk. Och att det är ett sjukdomssymptom som är, alltså, suicid är så vanligt tyvärr bland personer som har bipolär sjukdom. Alltså jag tror att det är en ökad suicidrisk med 40%. Det är liksom den gruppen sjuka personer generellt som tar livet av sig i störst utsträckning. Och där borde det ha funnits ett skyddsnät kring henne framförallt. Alltså det finns ju jättebra medicinering mot bipolär sjukdom och det finns liksom så mycket man kan göra för att inte hamna i det förtvivlade läget att man liksom vill ta sitt liv. Men när jag var 14, jag var liksom helt ointresserad av att ta in den. Alltså det var ingen som presenterade den här kunskapen för mig. Det var ingen som kunde liksom få mig att känna empati med det här eller att kunna förstå liksom min mamma, utan jag kände bara, jag är så trött på hela den här skiten, och det var väl någonting som jag kände redan under hela min uppväxt. Så kände jag så här, varför är de inte glada? Varför kan de inte bara liksom skärpa till sig? För att jag brukar skämtsamt säga att jag är född liksom grundglad. Jag, innan jag var 30 år och gick in i väggen, så fattade jag på riktigt inte vad ångest var. Jag vet inte liksom, när folk pratade om att de hade ångest och så här, åh gud, nej, men jag är lite bakisångest. Jag bara, ångest, vad är det liksom? Jag, så här efterhand kan jag se att jag var ganska emotionellt avstängd. Alltså jag hade massa med försvar som gjorde att jag kände inte så mycket överhuvudtaget. Varken glädje eller ångest. Eller, jag var ganska arg. Och jag var väldigt liksom, jag hade mycket så här flyktbenägenhet. Jag höll på mycket med dagdrömmar. Jag tyckte om att dricka alkohol i alldeles för hög utsträckning. Mm. Jag älskade att utsätta mig för olika typer av kickar. Att vara liksom bara med djur, det är också en form av flykt. Liksom att slippa vara i mellanmänskliga relationer. Bara liksom vara med hästar 24-7. Massor med flyktbeteenden. Men jag var liksom, jag upplevde ändå livet som så här grundhärligt. Och så är det nog för vissa människor. Alltså vissa människor föds med en större sårbarhet. De har större, högre liksom ångestbenägenhet. Och andra föds liksom med ett så här grundmurat försvar mot allt sånt. Mm. Och I'm a lucky one. Alltså jag är glad för det. För att jag... Det var liksom på något sätt så jag resonerade om mina föräldrar. Skärp er för fan. Och... så tänkte jag då, jag tänker inte alls så nu. Jag har liksom breddat min förståelse.
Du har fått smaka på livets hårda, den nådde dig till slut.
Verkligen, jag har fått mina smockor jag också. Och det är tur.
Du har klarat många smockor, men till slut så blev du knockad. Ja. Och då fick du resa dig med lite mer ödmjukhet till att du inte kan springa genom alla väggar.
Verkligen, och större empati och också jättemycket större förståelse och försoning också med att mina föräldrar inte har varit liksom felfria. Det är det vackra i det. Att man, trots att liksom, du kan växa upp under ganska grymma omständigheter och med stora brister och ändå hamna i en känsla av försoning. För så känner jag inför min mamma. Väldigt starkt. Liksom. Jag har försonats med henne. Jag kan se alla hennes defekter. Jag kan se allt liksom, kärleksfullt hon gjorde. Men jag kan också se på henne med enormt så här, försonande glasögon. Jag kan förstå varför hon var som hon var och varför hon gjorde som hon gjorde.
Men vad hände då 2017 när hon tog sitt eget liv?
Alltså, av många anledningar så har jag liksom valt att inte prata om det här så mycket. Och det är framförallt av hänsyn till mina bröder. Jag har skrivit om det, jag har nämnt det några gånger. Men jag har valt att säga, jag tänker inte gå närmare in på det. Och det är av den anledningen faktiskt att suicid är fortfarande så skam- och tabubelagt. Och det skapar liksom ett vakuum kring en hel människas liv. Att du liksom bara blir det där sista ögonblicket på något sätt för andra människor. Så av det skälet så är jag liksom, jag vill inte att hon ska bli, vad ska man säga, att hon bara ska bli sitt slut. Men det jag kan säga är ändå, för det tycker jag är viktigt, om man nu ska använda en sån här situation till att liksom, om det ska kunna ge folk någonting som lyssnar, så är det att det dels var ju en vårdkatastrof. Liksom. För att min mamma var vid tillfället inlagd för depression. Hon hade gjort ett suicidförsök och själv då låtit sig läggas in. Men hon blev utsläppt dagen efter och då åkte hon hem och tog sitt liv. Och det här händer hela tiden. Och Jag har inte riktigt haft så här kraft och styrka att driva den frågan. Men vi har en psykiatri idag som har enorma brister. Det här är någonting som inte bara min mamma råkade ut för. Utan jag ser det hela tiden. Jag har människor som hör av sig till mig. Där har gått till på exakt det här sättet. Och det handlar om pengar i första hand. Att man inte prioriterar psykiatrisk vård i samma utsträckning som annan vård. Vilket är ett stort liksom haveri för vårt land, tycker jag. Psykisk ohälsa är liksom den enskilt största sjukskrivningsorsaken bland vuxna kvinnor idag, till exempel. Och det är så många som begår suicid, framförallt män mellan liksom 15 och 40. Alltså, ska vi fortsätta det, låta vara så? Nej, men det är så avgrundsdjupt.
Det är så onödigt också. Det är så,
ja, det är onödigt. Det är onödigt, och varje självmord är en olycka. Det är liksom så. Det finns inga planerade självmord. Det finns ingen som begår självmord och liksom gör det med ett lyckligt leende på läpparna. Utan det är liksom det är ett misslyckande från samhällets sida. Och det vill jag säga att liksom, en annan grej som jag tycker också att man kan ta med sig från min mammas död. Det är liksom att människor håller aldrig på med Peter och vargen. Alltså, uttrycker man självmordstankar, pratar man om självmord eller hotar med det då, då ska man ta det på allvar. Det finns en vanlig liksom förekommande fördom att det är så här, nej, men de som snackar om det, de gör inte. Alltså, det finns så mycket fördomar som omger suicid, och det är
okunskap.
Och all typ, alltså, finns det tankar på döden, finns det tankar på självmord, det är jättevanligt framförallt, det ska man veta. Men det ska tas på allvar, och har man någon i sin närhet som uttrycker och vågar ens uttrycka det, då ska man ta det på allvar och söka hjälp för det. Mm. Och en sån person ska inte lämnas själv. Det är också en sån grej att säga, ja, men det blir lite bättre. Och personer som har självmordstankar mår fruktansvärt dåligt och behöver liksom vara kring andra människor. Så det...
Är det någonting i det här som du har... jag tänker så här, om man... Jag tror att det är ofrånkomligt att inte någonstans lägga en börda, fast det inte är förtjänt alls.
Mm.
På sig själv. Jag tror att man som människa lätt kan göra det. Och så måste man många år kanske gå till psykiatri, eller man måste bearbeta en själv. Eller jag vet saker från min barndom som inte alls var mitt fel, men jag har klandrat mig själv för.
Mm.
Är det någonting i det här där du har klandrat dig själv och du har haft liksom tankar som du har haft svårt att släppa, eller en ångest som du vet att du inte ska ha, men du har haft?
Absolut. Verkligen. Så är det definitivt, eftersom vi visste att mamma var sjuk och hon hade liksom fått sin diagnos. Trots att hon hade varit sjuk under hela min uppväxt, så fick hon ju inte sin diagnos förrän precis ett år innan hon dog. Så att vi visste ju att hon var sjuk. Och jag har brottats jättemycket med min liksom, vad ska man säga? Dels att jag själv har varit så påverkad alltså av de här fördomarna som jag nyss har nämnt. Liksom att säga, nej men gud, hon bara hotas igen. Och jag är så trött på det här. Och jag är så trött på det här dramat. Och, det är klart att det här ska liksom dyka upp nu när det är så mycket i allas liv och så vidare. Liksom. Så absolut kan jag liksom, jag kan hamna i sådana liksom mörka stråk av tankar på. Tänk om jag bara hade gjort så. Tänk om jag bara hade gjort på det här viset istället. Och, gud vad onödigt liksom. Men samtidigt så, jag tycker ändå att jag är ganska bra på att släppa taget om det där. För att det liksom hjälper ingen. Och jag har någonstans bestämt mig för att om jag liksom ska prata om mammas dödsorsak. Och liksom hur hon försvann ifrån oss. Då måste det liksom, det måste gynna någon. Alltså det måste leda någonstans. Jag ogillar också liksom starkt det här smaskandet. Det har en så här sensationsvärde på något sätt. Jag tyckte det var liksom avskyvärt med Tim Berglings död. Liksom att folk var så här, gick man in på Google så var det så här dödsorsak. Och det bara gick så här olika rykten om exakt hur han gjorde det här. Och så här. Det finns någonting väldigt gamigt i oss människor. I liksom, hur gick det till? Och, som in, liksom, i, folk som inte är överhuvudtaget är honom nära. Och så här, vad spelar det egentligen för roll? Men samtidigt så kan man använda det på något sätt, så är det liksom att sprida kunskap om hur man kan förhindra det hos andra. Och för att återgå till din fråga, absolut, jag tror att alla som överlever, som lever som överlevare liksom efter suicid, går runt med tanken på vad hade vi kunnat göra annorlunda. Men jag är inte så säker på att inte andra människor, alltså jag brukar tänka så här, om mamma hade haft cancer, jag hade säkert hållit på så där också då. Jag menar, min bästa kompis Ann, hennes mamma dog i cancer. Hon har ständiga tankar på så här, men gud, tänk om vi hade sagt till mamma att hon skulle göra den där undersökningen tidigare. Tänk om vi inte hade låtit mamma göra det här och det här. Alltså, människor som dör i för tidig ålder, som dör liksom abrupt, det kommer alltid ge så ett sånt eftersvall av liksom, om vi bara, typ det, liksom. Och det gäller ju olyckshändelser också. Herregud, tänk dig själv att ha ett barn som dör i en olycka, en drunkningsolycka eller vad som helst. Alltså, det är klart att du kommer drabbas av konstanta tankar på hur man hade kunnat få det här att inte ske. Liksom.
Ja, du har gjort så. Du känns så otroligt stark. Alltså. Och varit med, som jag sa innan vi spelade in, varit med om så här, jättemycket olika saker. Och sen så har du liksom testat på mycket saker också i din verkligen så här egna karriär. Och fick barn också tidigt.
Mm. Mm.
21 var det, va?
Mm, precis.
Olga.
Mm.
Och just det, där var det en till grej. Den var ju också jättetuff ju.
Ja, just det. Ja, precis. Jag
där kom
jag på att dö där.
En till från vänster. Jag höll på att dö lite grann. Just det, där var det också
ja,
där.
Ja, det är inte kul.
Och så här... Nej, men den måste du nästan också gå in lite på bara. Berätta den lite grann. Vad var det som... För att det där måste ju också vara en milstolpe i ditt liv.
Det var det verkligen.
Du fick ditt första barn och höll på att gå bort själv.
Ja.
Alltså den är ju så här...
Men det är så jävla...
Otippat.
Ja, den är jävligt
otippat. Vad bjuder livet på
alltså.
Liksom?
Ja, gud, tack. Ja, men verkligen. Nej, men jag fick ju... Jag var liksom en av de 50 personer som anmäldes till smittskyddsinstituten det året för listeria. Och det vet ju alla som väntar barn eller som har en fru som gör det. Eller en partner som gör det. Att liksom listeria, det vill man inte ha. Och det får man från jordbakterier. Och det kan orsaka liksom fosterdöd eller för tidig födsel och så. Och jag fick ju då listeria. Och det är så otroligt oklart vad jag fick det ifrån. Det var mitt i vintern i februari. Och jag fick influensaliknande symptom. Bara när jag var på väg hem från jobbet. Och blev liksom jättesjuk i raketfart. Jag bara fick väldigt, väldigt hög feber. Och så fick jag ont i magen. Då var jag vecka 30. Så jag trodde ju bara att jag hade fått en maginfluensa. Men då sa min man då, som jag levde med. Vi var inte gifta. Men han var 12 år äldre och hade ett barn sedan tidigare. Och han var så här, men är du säker på att du inte har sammandragningar? Nej, jag vet inte hur... vad är det liksom? Jag hade inte ens börjat tänka på verkar och jag hade inte ens läst en enda bok om förlossningar. Alltså jag, herregud, jag var 21 år gammal och tänkte väl att det löser sig när man väl ska föda typ. Men då hade jag ju verkar och jag hade 42 graders feber och jag var jättesjuk. Och han ringde ambulans och jag fick åka in. Och där och då så bara fattade man liksom inte varför jag var så sjuk. Och de gav mig någon typ av verkstillande dropp. Så att liksom, förlossningen den hade satt igång helt enkelt. Och hon var alldeles för liten. Så jag fick verkstillande dropp. Och det var så otroligt absurd känsla att vara på en förlossningsavdelning. Och det ligger liksom födande du vet ju hur födande kvinnor låter. Att man bara hör ifrån. För det första att jag liksom var så ung, det var mitt första barn. Och jag hamnade i den här miljön. Jag hade inte ens gjort ett besök på Södersjukhuset. Typ, du vet så här, förlossningsförberedande. Jag hade inte börjat med det. Och där ligger jag och ska liksom knipa igen att det här barnet inte ska födas. Och alla bara liksom... Ja, men så var det liksom. Att så här, nej, du ska få verkstillande dropp. Så att vi kan ta reda på varför du liksom... varför förlossningen har satt igång. Och sen gjorde du...
Du fick kolla inne på barnet då. Jag vet ju att genom att det är jättehög risk. Aha. För varje vecka som går där, så är det ju... Det går ju högt upp i procent hela tiden sannolikheten på att barnet överlever.
Ja, precis.
Man vill ju inte föda i vecka 30.
Nej, det är inte... Nu vet man, klarar man ju barn väldigt bra i vecka 30. Men kan man liksom undvika det så är det väl bra. Men det visade ju sig sen att det var ett, liksom, inte ett jätteklokt drag. För att hon smittades ju då av den listeria som jag hade. Så att för varje timme som hon fick ligga kvar så blev ju hon sjukare. Och jag låg där i 12 timmar. Och de såg att jag hade liksom så höga... Alltså så hög sänka. Jag hade liksom blodförgiftning. Och de visste inte vad det berodde på. Och till slut så gjorde de ett akut snitt och plockade ut henne. Och då var hon smittad av den här bakterien också. Och hon låg ju under sin första vecka. Jag låg på intensivvårdsavdelning och hon låg ju i kuvös en vecka och fick antibiotika. Och det liksom, hon svävade mellan liv och död. Och jag svävade mellan liv och död. Och det var liksom våran... start. Jesus. I livet. Ja, det är så länge sedan nu är det. Och det är också så absurt, för det är någonting som ändå hade så positiv utgång. Så jag tänker inte ens på att det här var någonting som var liksom traumatiskt. Jag var bara så glad att det gick bra liksom. Så att man är bara så här, nej, men det gick ju, och det gick underbart bra, och hon fick liksom inga men av det här, och hon klarade sig, och det var liksom en fantastisk liten unge som vi fick plocka med oss. Men så här, i efterhand så kan jag ju också sörja att liksom vi fick den här starten, och framförallt så var det så absurt, det kan man inte, så gör man inte idag, men på den tiden så fick man inte vara kvar på sjukhuset på natten. Så att när Olga fick ju komma hem i vecka 35, när hon var 5 veckor gammal. Men under de där 5 första veckorna, då var vi liksom på sjukhuset så här 8-16 eller 8-20. Alltså, ja, va? Sen åkte man hem. Så bara, hej då,
alltså, bebis. Det där är ju helt insane.
Det var skitinsane.
Nej, men så kan man inte göra. Man kan ju inte sova hemma då. Och sen så ligger hon på sjukhus.
Jo, det gjorde man. Det var så sjukt, för då, hon låg ju inte i kuvös sista veckorna. Hon sondmatades, hon hade CPAP, alltså lite stödandning och sådär. Men det var så, det var liksom, på den tiden så hade man inte riktigt fattat det här med anknytning och att det där var liksom hur sjukt som helst. Men det var ju så avgrundsdjupt sen när jag fick mitt andra barn att förstå att liksom, åh, shit, det är så här det är. Man liksom får ha sin bebis hela tiden. Det är ingen som ska lägga den här ungen i en liten plastlåda och sen bara bye bye. Ja, det var ju helt avgrundsdjupt. Men som sagt, jag minns den där tiden med liksom någon typ av sån... Det var som en strid bara. Och sen var man så jävla glad när man fick komma hem och när hon fick komma hem.
Vad har varit dina då? Liksom, sanningar om dig själv eller saker som du har fått handskas med? Du har ju fått ett jäkla driv. Du verkar ju ha fått se vad man inte ska göra som förälder och sett att familjelivet är viktigt.
Mm.
Och säkerligen en bra mamma och bra förälder själv. Men vad har varit dina så här, vad har varit såren som du fått läka?
Men jag tycker att jag har liksom lyckats få de flesta av mina sår läkta. Och det som har varit svårast att läka, och som jag liksom har tagit tag i allting, man brukar säga så här, ska man tillfriskna från medberoende, som liksom har varit min grundproblematik, det är en form av överanpassning, om man nu vill liksom förklara det begreppet och det tillståndet enkelt. Överdriven anpassning. Och för mig har det varit liksom som skam. För att alla typer av beroende sjukdomar och psykiska sjukdomar, inklusive suicid, det är väldigt skam och tabubelagt. Och jag har liksom attackerat skam genom att säga, jag tänker inte ta den här skammen, jag tänker vara öppen med det här. Jag tänker berätta om allt som har hänt mig, och jag tänker berätta och prata om de här sjukdomarna som precis vilka andra sjukdomar som helst. Jag tänker inte skämmas över det här. Och det har jag gjort, och det har varit en väldigt framgångsrik modell för mig. Alltså jag har dödat skammen. Men sen finns det en annan typ av skam. Och det är den som jag pratade om i ett poddavsnitt i somras, som fick väldigt mycket lyssning, och jag har fått så enormt starka reaktioner efter det. Min och Ans podd Inte din morsa, där jag pratade om min pappa och min liksom, ja, min relation till honom, och hur den liksom är så präglad av hans ointresse och hans oförmåga liksom att, nej men jag vet inte om det är oförmåga eller vad den är, men för mig handlar det ju om en känsla av att han inte älskar mig. Det är liksom det som är grunden. Jag kan inte uttala mig om det stämmer eller inte, men det är en känsla jag har. Det är min upplevelse av vår relation. Att bli bortvald, att ha en förälder som inte gör några försök till kontakt eller relation, som inte vill ta ansvar över relationen överhuvudtaget, utan på största, liksom mesta möjliga vis visar sitt ointresse, så kan man säga. Och det är liksom en, jag har aldrig liksom, inte förrän i somras, landat i att det är liksom en enorm, det har varit en enorm skam i det. Att liksom bli avvisad, att inte vara älskad av en förälder. Och det är väl liksom min senaste, och efter den grejen så är det som att jag liksom, efter det blev jag bara fri. När jag bara liksom landade i att, ja, det är så, och vet du, det är okej. Jag kan ändå må bra, och jag har ändå ett värde som människa, och jag har liksom så många kärleksfulla relationer kring mig, och man kan liksom välja sitt liv, och man kan välja vilka man vill ha kring sig. Och det, jag menar det på allvar, att jag upplevde liksom en helt ny frihet efter det. Det var som att det liksom bara, den där sista lilla skräpkilot som man har i den där ryggsäcken liksom, den bara vips, så var den borta. Så att jag har inte, alltså jag tycker ändå att jag har bearbetat, jag vet inte, jag ogillar det uttrycket, jag tror liksom att så här, summan av mänskligt lidande är nog hyfsat konstant liksom, och sen, vi kommer alla drabbas av liksom lidande på lidande och kris på kris. Ingen av oss slipper undan. Alla kommer vara med om skit. Jag är egentligen inte mer utsatt än andra, för jag har också väldigt stora privilegier i mitt liv. Det ska vi inte glömma liksom. Och jag har så mycket i mitt liv som är så fantastiskt liksom. Och man ska inte jämföra mänskligt lidande alls liksom. Men på ett sätt så kan det vara ganska tröstande att liksom vi människor får kanske det vi behöver. Mm.
Som jag har förstått det, så har han sagt upp kontakten med dig.
Ja, det är väl ömsesidigt liksom på något sätt. Men det, jag kan nu, jag började tänka på, jag bara, vad var det egentligen vi tjafsade om? Men det var liksom att han ogillade att jag uttryckte mig offentligt om hans val av kvinnor. Så var det nog, tror jag.
Ja, det var väl att han hade en yngre flickvän. Ja. Så var väl en 33 år yngre. Och då hade du haft något gräl med honom om det.
Nej, vi hade inte haft ett gräl. Utan vi anfrågade mig i podden, eftersom det här blev liksom en nyhetsanka. Det här blev en stor grej. Liksom, åh, nu är han ihop med henne. Och då frågade hon mig, vad tänker du kring att din pappa liksom har yngre kvinnor? Att det finns liksom ett mönster i det. Och så resonerade vi kring det. Och så blev det en nyhet av det, och så blev han liksom men det som för min del aktiverade det här i somras, det var att han skriver ju, han är författare, och han har skrivit en dagbokssvit som heter Vardagar, och i en av de böckerna så återger han den här konflikten, eller vad man ska säga, och det gör han på ett så här ganska, tyckte jag, liksom vidrigt sätt. Att det var så betydelselöst för honom att vi inte skulle ha någon relation. Att det, liksom, det betydde ingenting, ungefär. Och det var då det landade i mig, så här, men det gör nog inte det för honom. Jag tror verkligen på riktigt att han inte bryr sig. För det, har, alltså, det är nog så det funkar för honom.
Det har han inte gjort innan.
Nej, det har inte gjort det innan.
Om man ska bara slänga ut det som läser mellan raderna. Så vad fan gör han det nu? Och lite så här också. Om jag också liksom försöker förtydliga mina tankar kring det här. Så är det väl så att du har jagat ett svar. Varför din pappa inte älskar dig. Varför du är bortvald hela ditt liv. Och sen kommer du på att nej, han kanske bara inte älskar mig. Han kanske bara prioriterar så många andra saker än mig. Och nu har jag fattat det. Nu slipper jag jaga varför. Om det är jag som har gjort fel.
Mm.
Om det är någon annan. Varför det är så. Om jag har kunnat göra något annat. Är det jag som skulle ringa? Nej, skitsamma. Det bara är så. Jag är inte den mest prioriterade personen i hans liv. Och låt det fan vara så. Jag har ett bra liv ändå.
Precis. Det behöver liksom inte vara the end of the story. Och det var också någonstans skönt. För jag tror att det är många som är så här. Om jag bara liksom landar i det, då kommer jag gå sönder. Nej, man gör inte det. Och sen tycker jag också, för mig är det också ganska, alltså jag utbildar mig själv till anhörigterapeut, liksom för folk som känner till beroendesjukdomen, så är det inte heller rocket science att personer som har ett djupt missbruk är oförmögna till empati. Det är liksom ett av symptomen på beroendesjukdomen. Att du blir extremt egocentrerad. Du har jättesvårt att känna empati. Och det finns liksom, du kan till och med när du gör skiktröntgen av en hjärna som är drabbad av beroende. Så kan du se att det finns skador på centrum för empati, centrum för konsekvensanalys och centrum för impulsivitet. Det är liksom, förklaringen finns nog där. Att han i hela sitt liv egentligen har varit... haft den här sjukdomen väldigt aktiv, och det gör personer extremt isolerade och självcentrerade. Så kan man väl också förklara det. Det är lite förmildrande någonstans att veta det också.
Sen har du ju en svärmor som är yngre än dig.
Ja, det kan man tro. Hon är ju, jag brukar skämtsamt säga att hon är som i Benjamin Buttons liv. Du vet att man åldras baklänges. Hon är jätte... Ja, men nej, förlåt. Du tänker på min svärmor. Du tänker alltså på min pappas fru. Ja,
exakt.
Min svärmor är ju faktiskt min mans fru, mamma. Så tänkte jag. Att jag har en styrmor, måste du säga då.
Jag
har en styrmor som är yngre än mig. Ja, absolut. Så är det. Ja, alltså, det har jag. Och det har jag haft många gånger.
Som yngre.
Jag höll på att säga. Nu.
Okej. Det är ju också en speciell... Det är också en speciell grej.
Ja, och jag har väl inga problem i världen att se att kärlek liksom inte har någon ålder. Alltså det är klart att man kan bli kär i någon som är yngre eller äldre. Men det är väl när det blir ett mönster som man kan börja tycka att det här, hur fräscht är det? Eller, det är i alla fall någonting som vi måste förhålla oss till. Och vi kanske inte bara behöver låtsas om ingenting eller normalisera det liksom. Vilket grovt skall den där lilla hunden har ändå. Låter mycket större än vad den är.
Hon älskar att... Hon sitter hos mig alltid när jag kör intervjuerna. Mm. Men hon fixar någon timme så tycker hon det är tråkigt.
Sen vill hon göra något.
Så tycker hon det är tråkigt.
Mm.
Ja, så tycker hon att det här var inte så jävla roligt. Men du, din drivkraft då?
Mm.
Vad känner du, och liksom styrkan i allting? Har du några saker som gör att du liksom tuggar dig framåt? Och jag vet att i ett Instagram-inlägg som du också gjorde dagen efter din födelsedag, så pratade du just om hur motgången ändå i ditt liv var starkt.
Mm.
Vad har du för saker att dela med dig? Vi alla har motgångar. Vad har du för saker att dela med dig om att hur man ska hantera dem och ditt sätt att se på livet?
Alltså min drivkraft är helt och hållet lust. Och det är ju någonting som jag liksom är född med. En drivkraft och en lust. Alltså när jag vaknar på morgonen så känner jag, åh vilken härlig dag. Och det är väldigt få dagar som jag vaknar och inte känner så. Och det har jag förstått att så är det inte för väldigt många andra. Där är vi olika. Och det är väl liksom en grund... Det tycker jag är en bra grundtanke. Att man måste fatta att alla människor är olika. Och alla människor har liksom olika motivatorer. Eller vad man ska säga. För mig är lust väldigt viktigt. Jag måste tycka att det är roligt om jag ska vilja göra någonting. Sen har jag också så här, i efterhand när jag blivit lite äldre och klokare börjat analysera. Det räcker inte med det. För mig måste det finnas nytta kopplat till det jag gör. Och vad är den där nyttan? Liksom? Men jag är en klassisk så här, småföretagare som jag vill liksom, se att det jag gör leder till konkreta resultat. I form av överlevnad, typ pengar. Jag är ju frilansjournalist och liksom den kombinationen för mig är liksom gyllene. Därför att allt som jag gör som journalist, det grundar sig i lust. Och jag har enorm så här kunskapstörst. Mina barn brukar skämta med mig så här, mamma, vad fan gjorde du innan Google fanns? Nej, men jag kan liksom inte ens tänka mig hur tråkigt mitt liv, för det var det. Alltså, jag var så rastlös och jag minns ju när jag förstod att man kunde gå till stadsbiblioteket och slå upp om allt. Och så har jag varit. Och jag är så fortfarande. Jag har liksom, om man tittar på mina senaste googlingar så är det liksom allt ifrån... Men hör jag någonting på radion, då vill jag veta mer om det. Det kan vara så här, monstera den här blomman som du har här. Nej, men då kan jag bli liksom helt besatt av att veta för den där är så grön och börja googla kring det. Så funkar min hjärna. Och jag har inte riktigt kunnat analysera vad jag känner mest lust inför. För det kan liksom, det är helt random för mig. Jag kan liksom bli jättebesatt av jättemärkliga saker och jag vet inte riktigt varför. Men
berätta några saker då, som du har googlat på som du bara sa, oj, det här vill jag inte visa mina barn att jag är inne här och läser om det här. De kommer ju tycka att
jag är. Men jag är nu jättemycket inne på bin till exempel, biodling. Och då håller jag ju på och googlar om olika så här halmkupor. Och det här skulle inte mina barn tycka att det var obehagligt, men de skulle tycka att det var tråkigt bara. Eller som min son igår, jag hjälpte honom med en skoluppgift om så här rättegångar. Och då känner jag att jag skulle direkt kunna bara, men gud, nu vill jag liksom starta en rättegångspodd. Ja just det, men det finns det flera tusen stycken, så då måste jag som hindra mig. Men jag har så här extremt lust... driv kring saker. Jag började googla till exempel, så läste jag om författaren vad hette hon nu då? Nej, men någon så här it-författare på 80-talet, typ samma som Carina Rydberg som skrev Den högsta kasten. Känner du till henne? Hon skrev en så här, en superklassiker på 90-talet som utspelar sig på PA & Company, som handlar om så här, hon som författare som kommer från arbetarklass och liksom, hon blir jättekär i en så överklassnubbe. Den boken präglade 90-talet väldigt mycket. Och så då bara började jag googla liksom, men det tar liksom aldrig slut. Det är inte roligt för någon annan. Och det är ibland inte ens roligt för mig. För det är liksom, det skiftar. Och det, jag har säkert liksom 20 sökningar igång samtidigt. Olika trådar och olika... Det är bin, det är Carina Rydberg. Det är liksom do it yourself hårvax. Håller jag på med jättemycket nu. Jag tycker att min son ska starta liksom ett hårvårdsmärke. Jag vill att han ska bli entreprenör. Ja.
Det är klart. Ja.
Sådär. Så är det. Och då säger jag så här, det här är liksom superspretigt. Och det är min stora, både en stor tillgång i mitt liv, att jag är så himla bred. Men sen kan det också bli en förbannelse. Att jag har så många intressen, jag har så mycket olika, jag vill göra så himla mycket olika saker. Och nu håller jag ju på att utbilda mig till anhörigterapeut. Jag är liksom natural horsemanship-instruktör, jag driver hästyogakurser på min gård. Nu tar jag emot klienter, men sen ska jag fortsätta liksom med mitt... Jag är programledare i Karlavagnen, jag driver den här podden med Ann, jag bloggar. Jag gör väldigt mycket olika saker.
Det låter ju som någon typ av ADHD-grej på dig.
Ja, det kanske jag har, men jag tycker inte att jag har tillräckligt stort lidande i mitt liv för att jag har aldrig liksom haft... några problem i skolan eller någon som har uppmärksammat att du kanske typ har lite svårt. Jag har inte koncentrationssvårigheter. Ja, tvärtom.
Ja, du är positiva med det. Du har någon sån här AD.
Ja, det är bara... Liksom.
Inte HD. Du har bara energin, men du löser konstellationen.
Men jag liksom hyperfokus känner jag igen mig i. Och sen är det klart att jag också i och för sig är ganska lätt distraherad. För det går ju liksom väldigt snabbt från bikupa till hårvax typ.
Exakt, ja. du måste vara inne i någonting och maxa. Mm. Men sen så måste du ju lika snabbt kunna släppa det när du blir intresserad av typ så här hur koalor paras istället.
Ja.
Och då skiter du
bina. Ja, verkligen. Och sen återkommer jag i och för sig till bina. Och slutför. Jag har liksom, det är också det tror jag som gör att jag inte kanske har jättemycket ADHD. För jag slutför ändå mina projekt. För det mesta. Och det är klart att jag kan släppa saker. Men det ger mig djup otillfredsställelse att inte göra klart. Men I don't know. Men det är en framgångsfaktor tror jag för mig. Att jag har liksom en så här enorm lust för kunskap och saker och olika grejer. Och jag är bara så här. Om någon bara, jag är Costa Rica. Då är jag så här. Jag vill också flytta till Costa Rica. Åh, vad kul! Vad roligt! Jag vill också bli surfare. Jag vill göra massa saker hela tiden.
Ja.
Vad var du frågat om?
Nej, jag vet inte riktigt vad jag frågade. Men jag tycker att du gav svar på det och mer. Men så här, en sak som vi måste självklart också prata om. Det är så här, hur fångade Sveriges inom filmiskt... liksom, tuffaste bad boy. Hur fångade han ditt hjärta? Mikael Persbrandt.
Han fångade mitt hjärta extremt lätt alltså. Ja, men det gjorde han. Nu kan du få mig så lätt, heter en låt av Håkan Hellström. Och jag var ju verkligen på en sån plats i livet. När jag var så här, jag var så himla, bara så här, hej, kom och ta mig. Och han var verkligen så här...
2005. Sommar.
Ja, 2005 sommaren, precis. Det var liksom också en så otroligt konstig slumpartad händelse. Ibland kan man ju tänka så här att vissa skeenden i ens liv är så här, men gud, gjorde jag verkligen det här? Ja, det gjorde jag tydligen. Och då träffades vi. Jag ska dra den här storyn lite snabbt och sammanfattningsvis. Liksom kan det nog säga en del om hur galen jag var en gång i tiden. Men så här, jag var jätteuttråkad, jag var singel. Det var liksom i mitten av sommaren. Och jag hade en tråkig kväll och frågade mina kompisar, vill inte ni dra ut till Sandhamn? Jag hade liksom ett ragg som skulle segla Gotland runt. Och det var liksom, de skulle gå i mål och jag visste att det skulle vara fest där ute. Och mina kompisar var inte så sugna på det. För de hade precis träffat killar och var så här, nej men vad fan. Då ringer min mamma och säger så här, hej, vad ska du göra ikväll? Nej, jag vet inte. Jag vill åka till Sandhamn. Men gud vad sjukt. Jag har precis varit på nakenbadet på Älgö. Där brukade hon gå och bada ibland. Och jag har träffat en jättespännande människa här ute. Han heter Benny och han är superrolig och helt crazy. Han jobbar på Dramaten och han har en båt och han ska åka till Sandhamn ikväll. Han har frågat om jag vill följa med.
Naken-Benny från Älgö.
Ja, naken-Benny från Älgö. Och min mamma säger då så här, men gud, ska inte du åka med istället? För att jag ska jobba imorgon. Och jag bara, absolut.
Men naken-Benny?
Ja, Benny var inte bara naken. Det finns ett jättevackert bad ute på Älgö som heter naken-bad. Jag vet inte ens om det är ett riktigt naken-bad. Men okay. De hade liksom träffats där i alla fall. Och pratat och liksom... haft trevligt. Det var inget raggigt överhuvudtaget. Men han skulle åka till Sandhamn och hon fick då låta som att säga, nej men de är väl något gäng, du kan nu lyfta med dem. Och jag bara, men perfekt! Ge mig Bennys nummer, jag ringer. Och Benny bara, absolut, du kan åka med mig. Då, när jag kommer då och ska möta upp honom, då fattar jag, det här är liksom inte alls så som jag har föreställt mig. Jag har tänkt mig någon stor båt och massor med människor och de ska åka till Sandhamn och jag åker med. Nej, nej. Det här är liksom en person som då helt plötsligt tror att vi ska åka på en härlig båtresa med varandra. Som har bullat upp i sin ganska lilla motorbåt med liksom vin och grejer. Och jag bara, okej, men jag kan ju inte avvika nu. Det här blir jättekonstigt. Skitsamma, jag hoppar med, jag åker med och så ser vi vad det här bär. Och det gjorde jag. Och vi har faktiskt väldigt trevligt tillsammans. Och vi kommer till Sandhamn och vi kliver i land där och försöker komma in på något, du vet, det var ju bara så mycket horder av människor. Men det slutade med att vi bara satt och, det var världens varmaste kväll, det var helt vindstilla, det är liksom aldrig i Stockholms skärgård, det kändes typ som man var i så här på Franska Rivieran någonstans. Det var jättevarmt i vattnet. Så att vi satt bara och snackade, hade en jätteknäpp kväll. Och rätt vad det är så glider det in i den här hamnen, i den här gästhamnen, en ribbåt. Och då visar det sig, Benny bara, men vad fan, där är ju Micke och Torsten. Då är det ju Micke, Torsten Flink och typ några andra som hade varit och spelat på, för att Torsten hade spelat på Dalarö. Och då gled de i land där och då visade det sig att Benny kände dem, för han jobbade ju på Dramaten med någon ljus eller vad han gjorde, oklart. Och där hamnade vi då i en situation där det uppstod stark kärlek. Eller stark liksom, ja men jag, vi kan väl, jag tycker inte man ska, alltså även om man inte känner varandra så kan man känna en extremt stark dragningskraft och attraktion och bara hej. Och det gjorde det liksom. Redan första gången vi träffades. Och han är ju som han är liksom. Och det slutade med att han drog med mig hem. Alltså vi tog de här båtarna och åkte hem. Och alla var ju liksom jättefulla. Och det var ju liksom helt galet. Men så var det. Och då träffades vi för första gången. Och det blev någon slags omedelbar, väldigt stark förälskelse, och det var liksom månader av så här, ja herregud, det var liksom krångligt, för han hade ju en fiancé som han hade liksom något, vad ska man säga, paus med, men de skulle spela en uppsättning tillsammans på Dramaten och det var liksom jävligt krångligt alltihopa. Men så var det när vi träffades, och det var en jättestark kärlek redan från början. Och jag kände också en väldigt stark känsla av att hitta hem på något sätt. Och en del av mig har i efterhand tolkat det som att så här, ja, men det var väl liksom massa destruktiva så här, drag i mig som sökte efter någonting som var jättedysfunktionellt och allt sånt där. Men så här, i efterhand så har jag liksom omformulerat det där, att nej, det behöver inte alltid vara så. Det kan vara så att man att det kan vara både och. Det behöver inte vara antingen eller.
Vem är vem då? Är du hans trygga punkt, eller är han din, eller är ni bådas, eller är någon ens energi? Vems är vems?
Båda, definitivt. Alltså absolut. Det är liksom, det är väl också det som är fint i vår relation. Det har inte alltid varit så. Vi har haft en relation som har varit jättestarkt präglad av hans liksom obehandlade sjukdom. Han fick sin diagnos för 8 år sedan nu. Vi har varit ihop i 17 år. Så liksom våra 10 första år nästan, eller 9 i alla fall, det var liksom år av kaos. Men han var också den som verkligen hjälpte mig att hitta liksom en terapeut för att jobba med mitt medberoende. Han var den som verkligen skickade in mig tillfrisknande och som fick mig att förstå liksom var jag kom ifrån. Och, så att det är inte riktigt så som man kan se det, som man kan tro från utsidan. Liksom. Utåt sett så som du säger, han är så starkt förknippad med liksom någon slags bad boy identitet, liksom det Gunvald Larsson. Det har varit ständiga rubriker med hans liksom kokaindomar och att, liksom galenskap och otrohetsaffärer och hitan och ditan. Men han har ju liksom absolut inte varit lika offentligt berättande som jag har varit. Alltså han är ingen berättare. Han är liksom skådespelare. Så de här rollerna har liksom ålagts honom väldigt mycket av andra och av media. Så jag känner inte igen honom som han beskrivs alltid. Så att vi har liksom i vår 17 år långa relation haft många pauser, väldigt många liksom dippar. Det har tagit slut många gånger. Men vi har liksom hittat tillbaka till varandra, och det som har hänt det att vi har liksom läkt tillsammans. Och jag skulle säga så här, att efter 17 år så har liksom, ja men vi har en så fantastisk relation. Jag får ofta frågan så här, men gud, hur kan du leva med honom? Det måste vara så svårt. Det är inte dugg svårt. Det är helt fantastiskt att leva tillsammans med honom. Det har varit liksom jättestora utmaningar, men jag menar, jag har ändå levt i andra relationer. Jag är inte liksom självdestruktiv, så att jag har valt den här relationen för att jag ska på något sätt av självhat eller så.
En utmaning.
Nej, den här relationen har, jag har väldigt stora vinster i den här relationen. Så kan man säga.
Ja, men du, jag måste säga att vi skulle kunna prata i lång tid till. Det har varit väldigt lätt att prata med dig, och det finns jättemycket saker som jag inte ens har tagit upp som jag har suttit och tänkt att vi ska ta upp.
Men jag ser det, jag bara, ja, vi pratar på du och jag.
Tiden sticker iväg. Verkligen. Så jag får verkligen tacka dig så hemskt mycket. Det har varit jätteintressant och känt att det var ett väldigt värdefullt avsnitt. Vi alla, det är ju som sagt över 1 miljon personer i Sverige då som gå på antidepressiva, mår dåligt. Mm. Och suicidbitarna är också större. Den nakna mannen, tänkte jag säga. Men den nakna mannen mår sämre och sämre. Mm. Också så att väldigt fint att du delar med dig av dina grejer.
Mm.
Och de sakerna som, några av de grejerna som du har varit med om. Du har ju några till poddavsnitt om man ska beta igenom allt.
Det har vi säkert.
Du har ju några i
dig. Ja, det har jag. Men du, jag är så glad att jag fick komma till dig. Jättevärdefullt. Jag tycker din podd är helt fantastisk. Du gör ett jättejobb. Och tack.
Tack så hemskt mycket. Jag får komma och träffa någon av dina hästar någon gång.
Du är så välkommen. Det är bara att komma ut.
Hade du i Nynäshamn? Var det där de var nu eller?
Mm. Vi bor ju på en gård i Sorunda som ligger mellan Stockholm och Nynäs.
Ja, jag kommer från Haninge.
Gör du?
Ja.
Varifrån i Haninge?
Från Vega. Har du varit i Vega Hamburg bar?
Ja, massa gånger. Ja,
om du åker dit någon gång till så kan du se där. Kolla på rekordet där, den står silvertallrik. Jag tog det 2008. Mest hamburgare på en timme.
Vadå som du gjorde där?
Mm.
Men gud vad du jobbade
så står jag i Vega. Liksom, nej, jag tog hamburgerrekordet. Det är Sveriges första hamburgerbar.
Ja.
Så att jag har käkat mest hamburg där på en timme.
Nej men gud, du har käkat hamburgare. Fy fan vad sjukt. Hur många käkade du då?
8 stycken 200 grammare. 8 200 grammare, så 1,6 kilo kött. En liter cola, en stor pommes frites. En tårtbit också, fyllde år samma dag. Så 3650 gram vägde allting. Så att det vägde nog mer än många av de barnen du har fått ut.
Men, alltså,
jag in mig på en timme.
Men du måste ju för fan ha blivit jättesjuk efter det.
Ah, men jag mådde inte svinbra. Men jag hade ändå tränat inför det här.
Du hade...
jag går in för det som jag gör seriöst också. Så att, det här var ju 14 år sedan, så jag skulle absolut inte klara det idag. Men jag hade tränat inför, jag hade druckit stora mängder vatten, töjt ut min magsäck, kollat på hur kineserna gör som alla matrekord. Tränat också på några gånger i veckan, käkade jag så mycket thai-mat jag bara kunde. Bara för att, sådär. Så att jag hade gått i träningsläger i 2 månader innan, så jag var redo.
Det är sjukast jag har hört.
Rekordet.
Herregud. Ja, absolut det sjukaste jag har hört. Men du, lycka till där med hamburgarna. Tack för att jag fick komma till podden.
Det var länge sedan. Du, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Man kan följa din podd.
Man kan lyssna på vår podd, Inte din morsa heter den. Man kan följa mig på Instagram. Jag heter Sanna Lundell och det är bara att skicka ett DM om man vill mig något, såklart.
Mm.
Mm.
Mm. Härligt. Stort, stort tack att du kom hit, Sanna Lundell.
Tack snälla du. Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Det är verkligen så himla tråkigt det här med att man har en, man liksom föds upp med förhoppningsvis 2 föräldrar. Och sen händer massa saker som gör att de här 2 som har pussat på när man var liten, som ska visa en väg, som ska ta hand om en, att de försvinner av olika anledningar. Och ja, hur påverkar det en? Vad gör det med en? Vad sätter det för spår? Mm. Det tål att tänkas på i alla fall. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Det uppskattar jag jättemycket. Och ja, gå in på Instagram eller TikTok och skriv vad du tycker om det. Ta hand om dig, ha det jättebra. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.